Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten som handlar om USAs alla presidenter. Och vi har kommit ända så långt som till president nummer 25. Det är William McKinley. Han var född 1843 och dog 1901. Och mot slutet av sin levnad så var han alltså den 25:e presidenten i USA. Och i vår serie så har vi ju förmånen att få den kanske i Norden som är bäst på presidenter. Nämligen dubbeldoktor Klaus Stolpe, välkommen med.
Ja, tusen tack, tusen tack. Jag må nog vara osagt om, jag förtjänar av den titeln, men att jag är ju intresserad av de här personligheterna, presidentskapen i alla fall. Så att någonting vet jag väl åtminstone, men finns säkert många andra också.
Ja, det kanske gör. Men ni som är lite experter på USAs presidenter, ni är inte så där att ni har några andra professorer som ni ser upp till eller som ni konkurrerar med eller som finns i samma liksom sfär?
Nej, det tycker jag väl absolut inte. Att snarare tvärtom att man... Jag kan bara tala för mig själv, alltså, men jag tror väl att jag hoppas att jag är representativ. Att man är ju glad om det kommer någon intressant bok då, som man kan ta och läsa. Och det behöver ju för all del inte vara en professor, utan ska nu hitta på här nu vem jag kan göra reklam för. Karin Henriksson, den här långvariga journalisten från Sverige, så har skrivit nyligen en bok om presidentfruarna till exempel. Den skulle jag gärna läsa. Så att det ploppar ju upp sånt här intressant, ja, lite härifrån och därifrån kan man väl säga.
Ja, precis. Vi kan ju nämna att du är ju ibland inkallad, ja, förutom att du är ibland expert i val överhuvudtaget här i Finland, så har du ju också deltagit i en podcast om Trump, kanske det var, i en podcast som görs i Sverige.
Ja, du menar den här kongressen med underrubriken amerikansk politik på svenska. Jag har varit med flera gånger egentligen. Det är en journalist som heter Jakob Stenberg som är det här kul att prata med. Vi har diskuterat Trump i samband med att jag skrev min bok som kom då vid den tiden då det var aktuellt då han hade just förlorat valet mot Biden. Och sen så har jag varit med då vi har diskuterat valreklamer från förr och nu, främst sådana som har varit på TV.
Just det. Vi ska prata alltså om William McKinley, och det är ju en president som jag i princip inte visste någonting om förrän nu, och jag har ju sagt det från början i den här serien att det kommer att bli överraskningar för mig, att jag menar, presidenten man aldrig har talat om, och samtidigt kommer det visa sig att det är en rätt intressant president. Och vi har ju haft en period nu när vi har gått igenom presidenterna före Lincoln, efter Jackson där. Alla presidenterna, det blev bara sämre och sämre, och så kom Lincoln som ett blåst där, som en av de bästa. Och så blev det sämre och dåligt efter honom. Men nu har det kommit till, när vi närmar oss 1900-talet här, det här är sista valet inför det. Då är det alltså fråga om att presidenterna börjar bli bra igen, eller hur?
Jo, sen kan man ju diskutera länge om den här Andrew Jackson var bra eller inte. Men han är väldigt profilstad. Vi snackar ju om han som blev då där i val i slutet av 20-talet, höll väldigt, väldigt hög profil. Och sedan så kom det en del sån här, ska vi säga, ganska mediokra eller bortglömda, eller vad vi nu vill kalla dem,
jo,
helt enkelt. Ganska bleka, om vi säger så. Men att då kommer vi in på William McKinley, och han är då, som du sa, den sista som blir vald på 1800-talet. Han är ju också den sista första presidenten som har meriter från inbördeskriget. För att sen blev det, sen är de ju för unga helt enkelt, för sent födda. McKinley var ju född 1843, så att han var ju då helt enkelt, han hade ju inte ens fyllt 20 då kriget bröt ut. Så han var ju då inte en general med långt skägg som de andra. Det som ni nu kommer att få höra här eller ta del av, så är ju att det finns alltså William McKinley är en väldigt intressant president. Det kan man väl å andra sidan säga om vem som helst. Men på sätt eller annat är man intressant bara för att man är president helt enkelt. Men det här är ju en som är oförtjänt bortglömd, för att han hade ju nog alltså ganska stor betydelse för liksom USAs framtida roll i världssamfundet och så vidare. Det händer en hel del här. Och varför minns vi inte honom desto mera? Han var väl kanske inte den här estradören, den här som var så där himla utåtriktad, och därför så hamnar han i skuggan av sin efterträdare. Jag tror att svaret är så enkelt, därför att Theodore Roosevelt, som vi kommer att få bekanta oss med i nästa avsnitt, så var ju sannolikt den mest färgstarka president som USA kanske haft någon gång. Alltså oerhört. Alltså, det fanns ju inga diagnoser på att tala om på den tiden. Men han var ju det här, han beskrevs ibland som en ångmaskin i byxor, och det William McKinley var inte lika utåtriktad, men att det hände, det var ändå intressanta år. Och det här, alltså, McKinley är oförtjänt bortglömd, att det tycker jag nog är det minsta man kan säga.
Det här med att han är också då med krigserfarenhet, men alltså inte en skäggig general för han var för ung, men det som vi såg, det var ju att många presidenter hade varit med i militären alltså tidigare. De hade varit inblandade i mexikanska kriget, och sen kom inbördeskriget, och fick vi flera presidenter som var militärer. Har det någon koppling till att de inte klarade så bra sitt jobb och att det var knepigt för dem, eller är det fel?
Nej, jag tror inte att man kan dra en sån slutsats. Att det kan väl ha varit så att det kan ju ha varit någon annan som i och för sig skulle ha varit bättre som president, men om de hade liksom på något vis smitit undan inbördeskrig eller något annat, så kanske de inte hade så högt anseende. Så det låg väl i tiden att meriter från slagfältet så det här.
Jo, men det är ju en ledare av något slag. Frågan är bara, är det en annan typ av ledare? Men
jo, för att det är ju inte sagt att den mest framgångsrika militären behöver ju nödvändigtvis sen passa in i ett annat sammanhang. Alltså, vi kan ju föra ner det där på ett mycket enklare plan. Vi tänker oss en fotbollstränare som är framgångsrik någonstans, och sedan så byter han lag och så är det total katastrof, för att han vinner inte omklädningsrummet på samma sätt, och allting går bara på tåg och ingen förstår varför, och så får han sparken och så tar de någon annan istället. Så att även om sammanhang är detsamma, Så kan det ändå vara vissa saker som kullkastar att man lyckas på nästa ställe sen.
Ja visst, och militära ledare ser vi ju sen igen, och inte minst här i Finland, där Mannerheim ju är verkligen en militär ledare som sen får en långvarig karriär, både genom att det är krig i Finland, men också sen efter det som landsfadern, alltså riktigt verkligen, och det är ju väldigt mycket från kriget.
Ja, inbördeskriget menar du, för att sedan har ju ännu mer, ska vi säga, profilerad via det här andra världskriget, alltså vinterkriget och fortsättningskriget, och sedan så blir han ju faktiskt president. Det där är ju ett intressant exempel i sig, för att då blir han ju faktiskt president och fortsättningskriget i ända, men då är han ju så gammal och liksom sjuklig redan, så han sköter ju knappt det där ämbetet. Så vi vet ju inte att skulle han då ha varit en jättebra president, men att han var ju faktiskt president från 44 till 46, så han helt enkelt är tvungen att lämna ifrån sig det där ämbetet och Paasikivi vi tar över helt enkelt. Skulle Mannerheim vara en bra president? Svar: ingen aning, ingen kan veta, vi kan bara spekulera.
Nej, han var ju landsledare i form av högmilitär. Men sen har vi ju den här aspekten också som man kan likna. Du sa fotbollstränare, men jag tänker affärsman, en ledare i affärsman, en företagsledare som får makten i ett land. Vi har ett sånt exempel i Finland också nyligen. Sipilä och sen förstås Trump som ju är vana att leda företag. Och då skillnad mot att leda demokratiska organismer som länder. Det är ju samma där, tänker man, att den begåvningen behöver inte sitta hand i handske faktiskt när man kommer.
Nej, verkligen inte, för att där är ju det att en, ska vi tänka oss, vi tänker oss den här generalen eller någon som äger 100% av aktierna i bolaget där han eller hon för den delen är ledare, så där är man kanske inte tvungen att lyssna så mycket på andra människor, men att i det här politiska spelet sen så även om du är högsta hönsen så du är ju inte en våldshärskare och kan hålla på och diktera precis vad du tycker, så att det kan ju gå väldigt mycket på tok om du kommer på kant med alla möjliga ministrar och oppositionen och så vidare och så vidare, och sen när du spricker regeringen och så är du ganska, då kan du vara ganska maktlös.
Ja visst. Nej, men jag tänker både i krig och i affärer är det andra. Det andra, vad ska jag säga, kemin är annorlunda, andra drivkrafter. Och...
Ja, precis. Så är det.
Men McKinley, den här presidenten vi ska prata om, han utmärkte sig till skillnad från sin företrädare att vara en lyhörd person redan från början, eller hur?
Ja, han hade åtminstone en sån image helt enkelt. Han var väldigt bra på det här med att träffa folk sådär face to face och helt enkelt folk tyckte om honom även om inte fick sin vilja igenom, och han hade väldigt bra minne att komma ihåg vad folk hette och det, folk kände sig smickrade då om de frågade att ja, var det så att du hade en hund som hette Wufsen, att har du den och mera eller någonting, nu vet jag inte om man diskuterar hundar direkt explicit, men det sades att han var så bra eller intensiv eller vi ska säga, eller öppen för att lyssna på gräsrötterna, att hans öron var fulla av gräshoppor.
Okay.
Och den som sa det var det, hörde dessutom till samma parti.
Ja.
Det var en som hette Joe Cannon som senare blev talman för representanthus och var väldigt sån här profilerad person och sa precis vad han tyckte och tänkte, men att det där med gräshopparna, så det låter ju inte speciellt smickrande direkt. Han sa det, den här Uncle Joe Cannon kanske sa det i något skede då han var lite irriterad på McKinley, vad vet vi om det.
Ja, just det. Men valet då, det som var intressant som jag läste, du hade skrivit om, det är ju det att man började försöka värva särskilda grupper till sitt parti. Då är vi ju demokrater och republikaner, vi har ju hamnat där sen flera år nu, och demokraterna till exempel försöker värva vissa grupper då utan större framgång, men ändå det är ett lite nytt sätt att driva kampanj på, eller hur?
Ja, kanske lite mer systematiskt i och med att det har kommit fler tidningar och möjligheter att trycka upp nya pamfletter och så vidare. Att den branschen hade rationaliserats men framförallt så är det ju så att under det här som vi kallar då för The Gilded Age, alltså den förgyllda eran som vi har talat om i det här föregående avsnittet, så där... Det handlar om att det rör sig mera pengar i det amerikanska samhället helt enkelt, och det kommer ju långt ifrån alla till godo de pengarna, men att det är ju klart att finns det mera pengar så finns det större möjlighet att bedriva en rationell valkampanj och försöka till exempel knyta arbetarna till sig. Det var ju då en växande grupp vart efter att landet urbaniserades naturligtvis, att alla jobbar inte inom lantbrukarna mera, och då var det ju frågan om vem är bäst på att övertyga arbetarna om att ni får det bättre ifall ni röstar på oss, och i det här fallet så var det då republikanerna och McKinley som klarat sig bättre helt enkelt.
Men när man hör om hans motståndare i demokraterna så tänker man att det var en ganska duktig kandidat det också, aktiv i alla fall.
Jo, väldigt, alltså som kandidat så så måste han väl ha varit bättre, tror jag, än McKinley, för att McKinley höll sig mest hemma vid, och så fick då journalister komma dit och intervjua honom om de ville. Men att den här William Jennings Bryan som var nominerad av Demokraterna, så får ju av honom som en skottspole och höll tal och anses vara en av de liksom skickligaste retorikerna som USA haft, helt enkelt. Han blev ju aldrig president, men det här var ju under en tid då Demokraterna var det svagare partiet. Men att när William Jennings Bryan var ju då väldigt ung, att han var bara 36 år.
Aha,
det här valet. Ja, det var ju riktigt på gränsen att han alls skulle ha fått vara nominerad, eftersom han måste vara 35 för att bli president. Mm. Men just i och med att han var så pass stark som kandidat, så han ställde ju upp två gånger ytterligare sedan, så att han har ju den här lite, ja, det är lite snopet att ha ett sånt här rekord, men att han är ju den enda som har varit nominerad tre gånger för ett liksom större parti och förlora varje gång. Sen finns det ju nog några andra från sådana pyttesmå partier som har varit nominerad fler gånger än så, men att de har ju bara varit utfyllnadsfigurer. Mitt favoritexempel där så är en som heter Gus Hall, som var nominerad för kommunisterna på där kring 70-talet 4-5 gånger. Och varför är det då mitt favoritexempel? Jo, för att han kom från, alltså föräldrarna var från Österbotten i Finland. Han hette egentligen Arvo Gustav eller Kosta Hallberg. Ja. Men att han kortade av sitt namn till Gus Hall sedan. Så att, men att det var alltså, han kunde alltså finska och så vidare in någon månad. Men, så att han är ju en av alla dessa kuriosar, och som nu de som har lyssnat på den här serien vet, så har jag en väldigt låg tröskel att komma in på sidospår.
Ja, men det är fascinerande om man tittar tillbaka på alla figurer som har passerat.
Visst,
i den här serien.
Om vi hoppar tillbaka till den där William Jennings Bryan, ja, så precis. Han har hans kändaste tal så kommer från just den här valkampanjen då han höll sitt Cross of Gold speech, alltså han talade om att mänskligheten ska inte behöva korsfästas på ett kors av guld, därför att han tyckte inte om guldmyntfoten. Och nu är jag ju nationalekonom, så jag vet om guldmyntfot eller silvermyntfot eller någonting annat var bra, men att han tyckte att det där var någonting som var dåligt, helt enkelt.
Och det var inte riktigt populärt, och sen att han försökte få väljarna i rostbältet också, eller hur?
Ja, precis, för att han, rostbältet kan vi ju förklara lite, det är strängt taget skulle vi kunna kalla det för området kring de stora sjöarna, alltså om man ser på en karta, så det här gränsområdet mellan USA och Kanada, så där finns ju en massa, men alltså det här Lake Michigan och Lake Erie och vad det är, Ontario sjön och vad det nu heter, och de där delstaterna där omkring, så kallas rostbältet, för att det är ganska industrialiserat där. Och då kommer vi in på det här som vi var inne på för någon minut sedan, att det fanns ju fler och fler industriarbetare nu för tiden, och där visste man ju att det kan ju vara tungan på vågen då i olika enskilda delstater. Mm. Men att det var helt enkelt så att det var McKinley som tog hem spelet där och vann valet 1896 på just detta. Han var ingalunda överlägsen eller så, men att...
Men hur den gruppen till exempel väljer McKinley, det... hur kunde han vinna dem? Och sen samtidigt hade han väldig förankring hos de välbesuttna också.
Ja, no, det var den här trickle-down-effekten, det vill säga att om det går bra för de rika, om det är bra villkor för banker och industri och så vidare, så blir det en sån här spilleffekt, att då får alla det bra, helt enkelt. Så att det är ju samma retorik som mycket republikaner kör med idag också, som till exempel Reagan har kört med och sånt, så det är ju inte alls ovanligt på det viset. Sen gäller det ju att få det få det förankrat hos de här väljarna också, så att de då faktiskt upplever att ja, men det är på det där viset som det faller. För att om vi säger då att ett parti mera säger sig ta den lilla mannens parti, att ni ska få bättre skolor och sjukvård och allt det där. Men att om du då å andra sidan skräms att ja, men om det är de där som vinner, så då får vi en ny lågkonjunktur och då blir jag med jobbet. Och nu ska vi då komma ihåg att 1893 så inträffade den djupaste lågkonjunkturen dittills i USAs historia.
Ja.
Och då satte ju en demokrat vid presidentposten, nämligen den här udda figuren Grover Cleveland. Det vill säga att kallar honom udda därför att han räknas två gånger. Han är ju både den 22 och den 24 presidenten. Den som sträcklyssnar på det här, så vilket vi utgår från att tusentals människor gör naturligtvis. så det här, så förra avsnittet handlar ju om Harrison, men att då den minnesgoda så vet att det var ju faktiskt så att efter Harrison så blev Cleveland president en gång till, därför att han vann 1884 och 1892. Den där enorma panic of 1893 slår till direkt efter att han har svurit presidenteden, så man kan väl inte skylla det där på Cleveland, tycker jag. Inte att den uppstår sen, att han inte fick ända nu vagnen och gjorde så mycket, en annan sak, men att sedan då var ju demokraternas anseende skadat igen en gång. Det hade det ju varit efter inbördeskriget också. Och nu då så kom McKinley istället, och folk upplevde att ja, men den här är liksom rätt kar att reda upp saker och ting. Och här kan vi ju också säga, om vi nu prompt ska sätta etiketter på de här olika perioderna i USAs historia, så att enkelt skulle man kunna säga att den här förgyllda eran, the Gilded Age, var fram till sekelskiftet. Mer korrekt är väl att säga att det var fram till 1896, och sedan så talar man om den progressiva epoken eller eran då, från att McKinley blir president. För att nu då så hände det ganska mycket, bara en sån här grej att USAs utrikespolitik så har ju inte varit, den har ju varit väldigt passiv. Man har, såvida man inte räknar som utrikespolitik att man chasar bort ursprungsbefolkningen, men att nu så blir det ju krig mot en tidigare europeisk stormakt, det vill säga Spanien, som man nitar ordentligt, och det betyder ju också slutet för Spaniens tid som kolonialmakt. Det är ju på det så kallade spansk-amerikanska kriget, så försiggår väl rätt långt på Kuba, var man då hjälper de här kubanerna att bli självständiga från spanjorerna, men att det betyder ju också att Spanien jagas bort från Filippinerna och Puerto Rico och Guam, och de har ju funnits lite här och var på olika håll. Jag menar, utan att vi nu håller en geografilektion, så Filippinerna ligger ganska långt bort från Kuba, om vi säger så.
Men så, ja, så det är en ganska stor förändring i världspolitiken. Och
nu skulle jag ju säga det nog, för att inte, de har nog hållit en ganska låg profil utrikespolitiskt sett tidigare, och nu då 1-3 så börjar man det här, om man inte skaffa kolonier, för det är inte det frågan om, men i alla fall att visar framfötterna på den internationella arenan.
Ja, och dessutom, alltså nu är USA en stor makt ekonomiskt sett, eller hur?
Ja, verkligen. Det är de ju nog, för att det som vi har gått igenom med den här ekonomiska utvecklingen under The Gilded Age, så att det var ju helt häpnadsväckande. Landet blev ju exceptionellt mycket större med alla dessa människor som flyttade dit.
Ja.
Och det betydde ju då också att de där städerna växte, och de där stålindustrierna och allt vad de nu hade, så blev ju faktiskt stora och hela det där. Så att sedan då, jag menar, då vi går, det händer en utveckling i Europa också, där det främst Tyskland som visar framfötterna. Tyskland har ju inte funnits som land speciellt mycket, utan enas först där kring 1870-71. Mm. Men att då blir det ju en väldigt snabb tillväxt där, men att alla de här europeiska länderna så hamnar ju mer och mer i skuggan av USA i ett sådant rent ekonomiskt perspektiv.
Ja, ja just det. Och att då vara allierad med den här ekonomiska överklassen i USA, det är inte så dumt för McKinley. Men han har stöd av mycket rika människor, men de blir lite besvikna på honom sen. I alla fall en av dem.
Jo, för att han har fortsättningsvis den här stämpeln att han ska vara någon sån här springpojke åt storkapitalisterna, men det där så känns överdrivet, för att till att börja med så var det en sån här jätterik kille som hette Marcus Hanna som hade hjälpt honom under kampanjen och så till så att det fanns ordentligt med pengar. Sanningen är ju nog den att McKinley hade ju mycket större valbudget än vad den här Bryan hade i det här valet 1896. Men att då är ju frågan att betyder det att McKinley är springpojke åt de här rika knösarna, och det undrar jag nog, för att bara en sån här grej att de tyckte att krig var en dålig affär helt enkelt, att vi ska inte ha något krig här. Mm. Men att det där spansk-amerikanska kriget då, så går ju helt enkelt att det om någonting så visar ju på att den här McKinley hade en egen vilja av rang. Just den där Marcus Hanna som låg bakom McKinleys kampanj, så han var, jag känner inte till så mycket om honom, men att han ska ha sagt att han har känt citat från honom att inom politikens värld så finns det bara två saker som är viktiga.
Mm.
Det ena är pengar och det andra har jag glömt bort vad det är för någonting.
Det säger mycket.
Det säger ganska mycket redan att han kläckade det ur sig, vare sig han menade rent bokstavligt eller inte. Han kan ju vara en skojfrisk figur som tyckte om att skämta. Det kan jag inte uttala mig om, men att det är det här han...
Pengar hade i alla fall en stor betydelse, oavsett vad det andra var.
På tal om det, så det här McKinley var ju jättebra, han var sådär på tumman hand med folk och folk kände sig uppskattade och sånt, men att han var inte alla gånger som han kunde säga en del dumma saker, lite på samma sätt som man gjorde narr av Gerald Ford på 70-talet, eller för all del Joe Biden nu i dagens, alltså inte så extremt som Trump som är alltså direkt elak, men att det var det här ändå, då man hade tjasat bort spanjorerna då från det här deras forna kolonier, så hade den här McKinley något samman. Jag kommer inte ihåg det sammanhanget var han hade sagt det, men att det var att nu ska vi hjälpa de som bor på Filippinerna att hitta den rätta kristna tron.
Mm.
Så blev det lite pinsamt, så någon som sa att ja, men de är ju katoliker. Ja, precis, sa McKinley. Så man förstår som inte att hade han inte tänkt på att de faktiskt var kristna redan, eller ja. Var det så att protestantismen är den rätta kristna tron, men att han fann ju sig ganska snabbt i alla fall, men att när jag läste det, så min omedelbara reaktion var nog att han syftade inte på katolicismen, utan han hade helt enkelt inte tänkt efter att de är ju faktiskt kristna redan.
Ja, precis. Ja. Men McKinley kommer ju då att bli vald igen 1900, och då är det Bryan som är mot honom igen, och sen går det inte lång tid så då kommer det ett attentat alltså.
Jo, så det var ju så att även om det var valet 1896 var spännande, så var det ju inte så spännande sen år 1900, för att då hade man ju sluppit ur den här lågkonjunkturen, att folk upplevde att det är ju McKinley är ju bra typ. Mm. Och så det var ganska självklart att han skulle vinna. Så det är ju lite intressant att den där Bryan ställer sig till förfogande och blir utklassad. Jag vet inte om han... Jag har ingen aning om varför. Alltså, trodde han att han hade någon chans, eller tänkte han att ja, men nästa gång så är det min tur då, att nu är jag här och gör mig känd ungefär. Men, men det gick ju väldigt, väldigt mycket på tok här då. För McKinley så blir ju skjuten en kort tid efter att han har svurit presidenteden för andra gången. Och det här, då är det färdigt med nordstatsofficerare i Vita huset helt enkelt. För Theodore Roosevelt är ju för ung för att ha varit med om något sådant. Och den här mordet. Presidentmordet är väl intressant och spännande, men den där som sköt honom, det var Anatel Leon Czolgosz. Med mitt polska uttal så kanske inte det bästa i och för sig. Det var då alltså en alltså, han var nog amerikan, men att son till polska invandrare, och det här var någon sån här anarkist som att man kan inte skylla det på den anarkistiska rörelsen, för att det var det verkar nog ha varit en uppenbart förvirrad person helt enkelt. Aha, okay. Knäpp i skallen, om jag nu säger rakt ut, därför att han i de här anarkistiska kretsarna så ville man ju inte ha någonting med honom att göra, alltså före mordet talar jag om här nu, för att han var så konstig så att man trodde att antingen trodde man att han var ditskickad från myndigheterna för att försöka infiltrera verksamheten, så att man liksom var misstänkt mot, eller så tyckte man bara att han var yr i bollen helt enkelt. Och då blev det ju till det att jag är verkligen inte någon sakkunnig då det gäller anarkister, men vissa namn så har man ju stött på i alla fall, och en av de där kring förra sekelskiftet av de här anarkisterna i USA så heter Emma Goldman, och så att om någon av lyssnarna har hört talas om henne, så hon blev ju indragen i det där mordet därför att kretsarna kring henne, så det var dit som denna Czolgosz hade det här, han sökt sig och försökt komma in i gänget helt enkelt, och uppsökt det där hemmet där den här Emma Goldman, så att hon, det var en hel del sådana anarkister som blev arresterade för att man skulle reda ut att är det här en komplott, är det en ensam virgärnas gärning eller verk, eller liksom en massa andra människor som ligger bakom, men att snart insåg någon i myndigheten att han hade nog agerat på egen hand, och Emma, men att den här Emma Goldman, så jag ska inte säga att hon tog honom i försvar, för då låter det som hon skulle tycka att det var okej att man det här tar livet av presidenten. Det var inte det var frågan om, men att hon hade liksom kände till honom tillräckligt bra för att veta att det här är inte en frisk människa, och då kan man som inte avrätta honom helt enkelt, för att eftersom han är sjuk. Mm. Och det där så man kan ju tycka att det var henne till heder då, att hon vågade stå på sig där, men att det förbättrar ju inte hennes anseende i de där kretsarna. Hon var väldigt ensam om det där, att hon, det var ingenting som andra anarkister stödde henne med, så att stödde henne kring, så att den här det gick väldigt raskt undan där. De där som blev arresterade så släpptes omgående, och endast, alltså det var bara 7 veckor efter den där attentatet så hamnade den här Czolgosz i elektriska stolen.
Jaha, så det fanns, det hade man nu redan på den här tiden?
Ja, det hade funnits i några år, för att det där blev jag nyfiken på, för att så kolla upp det i något sätt, att elektriska stolen hade lanserats 1890, så att den hade ju inte funnits länge, men att det var i alla fall så att men att den, ja, då lite mer än 10 år, hur många som nu hade blivit avrättade i elektriska stolen vid det laget vet jag inte. Under den här tiden var ju elektriciteten som sådan, så var ju en ny uppfinning. Jag nämnde i ett tidigare program att det var fullständigt livsfarliga, alla, inte bara elektriska stolen, men allt som hade med elektricitet att göra, och då var det väldigt mycket debatt om huruvida likström eller växelström var det som var bättre. Det här var ju bland annat Edison inblandad, och även den här Nikolaj Tesla och vissa andra som är väldigt kända för eftervärlden. Men det här, det fanns ett företag som är väldigt känt i USA, för det är stort och har funnits länge, som heter Westinghouse, men att det är inte så känt här, men att det tillverkar liksom elkomponenter och sånt. Och han var en av de där framträdande under det så kallade strömkriget. Och så att ett slanguttryck på den tiden för någon som blev avrättad i elektriska stolen, så var att man blev Westinghoused.
Jaha.
Elektriska stolen som sådan, så kallas för övrigt för Old Sparky.
Ja, det var ju mer begripligt kanske då.
Ja, precis. Gamla gnistisen, eller vad vi ja, vill kalla det.
Men hur hade vi det då med McKinley? Liksom, vad händer när han då blir, han dör efter ett tag. Var någonstans är det som han blir attackerad förresten?
Det är en utställning i Buffalo. Det ligger i delstaten New York. Jag vet inte hur stor den där stan är, för att vi associerar, så att i man så associerar man ju nog delstaten New York med staden New York, men att Buffalo så är det här, han ligger i samma delstat, och jag associerar den orten främst med att det finns ett NHL-lag i ishockey som kommer därifrån.
Ja, just det.
Alltså, i övrigt så vet jag ingenting om den där stan. Det är det enda sammanhang, förutom mordet på McKinley, där jag skulle ha hört talas om den där orten.
Ja, just det. Men han avlider då efter ett tag sen.
Ja, han dör inte på en gång. Men så, med att det tar någon alltså en vecka eller två, eller jag kommer inte ihåg. Men att det gör ju det ännu mer intressant att den där attentatsmannen blir avrättad så kort tid efteråt.
Mm.
För jag menar, det blir ju inte ett mord för offret har dött helt enkelt. Men att det är det här, han 7 veckor efter attentatet så sitter den där Cholgosz i elektriska stolen.
Ja, just det, precis. Ja. Så kommer vicepresidenten då, tar över alltså?
Ja, då är det Theodore Roosevelt, den här mycket profilstarka personen som vi då får se mera på nästa gång helt enkelt. Men vi tidigare var inne på den där indianförbannelsen, påstådda indianförbannelsen, att en som blir vald på ett årtal som slutar på en nolla så kommer att dö före ämbetsperioden är över. Och nu hände det ju igen då. Det första var ju 1840, då det var den här som gamla indiankrigaren William Henry Harrison som ja, han dog ju på en gång, så att om det fanns en förbannelse så var den ju väldigt stark med avseende på honom, för han är ju den mest kortvariga presidenten de har haft. Och sedan så Lincoln blir vald 1860, blir också vald 1864 och sen blir han skjuten. Och sen har vi ju Garfield som blir vald 1880 och är den näst mest kortvariga presidenten som USA har haft. Och sedan så är vi inne på McKinley då, som på samma sätt som Lincoln hinner bli omvald, men inte så mycket mera helt enkelt. Och blir skjuten helt enkelt.
Men han blir vald på 0-0 i andra valet. Så...
Jo, så är det ju.
Men att då, så att hade han dött före det så hade det inte varit så
bra. Ja, nej. Men att nu blev det så. Och likadant är det nu sedan då, så om vi går lite vidare så att Harding som blir vald 1920 sen, som är den följa, för det är ju bara 20:e år som det här inträffar. Så han dör ju en hjärtattack, men sedan då Franklin Delano Roosevelt som också dör då han just har blivit en kort tid efter han blivit vald för fjärde gången, så han blir ju vald 1940, men det är ju då redan tredje gången han blir vald, för nu blir han vald 32-36 också. Och sen har vi då Kennedy som blir vald 1960 och blir skjuten, och sedan så är det Reagan som blir vald 80 som överlever den där.
Ett attentat, ja.
Och det här, och inte dör på något annat sätt heller under sin ämbetsutövning, utan då slår sönder den där förbannelsen, om vi säger så.
Ja.
Så Bush den yngre så blev ju vald 2000 och 2004, just i och med att det är då som sagt vart 20:e år som det inträffar. Så att.
Ja, ja, så att det bevisligen har det förändrats. Förbannelsen är upphävd, hoppas vi. Men i alla fall, McKinleys first lady var ju också ett tragiskt exempel. Att hon hade inte haft det lätt, och det här tog ju knäcke på henne när han blev mördad helt enkelt. Men hon hade kämpat även före dess.
Hon var nog inte så stark helt enkelt av naturen. Och det var under en, det var väl till och med inom en hyfsat kort tidsintervall, jag minns inte hur många år eller hur många månader sånt, så var det så att både hennes mor och hennes båda barn hade dött, och hon fick då psykiska problem av det där och utvecklade småningom också epilepsin, och det kan man ju ha, få på väldigt många olika sätt. Det behöver vi inte ha med liksom svag psyke att göra, men att det är ju lite tokigt att liksom att om man ska vara presidenthustru, så det är liksom inte den mest praktiska åkomma man kan ha, om vi nu säger så.
Mm.
Men att den här McKinley, så vi ska tänka på att det är över 100 år sedan han var president, så man skulle kunna tänka sig att könsrollerna var sådana så att han ungefär inte skulle täckas ha henne med eller någonting sånt, för vad ska folk säga eller någonting sånt. Men han gjorde ju tvärtom, för att vid olika middagar så då är det väl så att presidenten har sitta med någon annan kvinna, och presidenthustrun då sitter med någon hög dignitär bland gästerna och sånt. Men att McKinley så ju, insisterar ju alltså att alltid få sitta bredvid henne, därför att han hade koll på ifall hon fick någon sån där lindrigare anfall, och han spelade bort det väldigt, väldigt enkelt, att han tog en näsduk och helt enkelt la över hennes ansikte så att folk inte skulle behöva se på det. Och sen då när han lugnade ner sig så fortsatte han som om ingenting skulle ha hänt, och dessutom så av lätt insedda skäl då så uteblev hon ju rätt ofta från olika tillställningar, och där så skyddade han ju henne, att han ljög ju helt enkelt.
Aha.
Han sa inte att nej, men att hon fick ett nervöst sammanbrott, eller nej, att epilepsin var så tuff nu så att det här gick inte för sig, utan han, märker att jag sitter här och tar lögner i försvar, men att han blev alltså en mästare på bortförklaringar helt enkelt.
Bortförklaring, så kan man
säga. Ja, och det var, men att det var väl någonting som var socialt accepterat, att han gjorde vita lögner för att liksom skydda sin fru helt enkelt, och det tycker jag är okej.
Mm. Något lättsammare var det med en fågel som han, en papegoja som han hade, eller hur?
Ja, det här med presidenters husdjur så brukar vara ganska uppmärksammat. Ja, men bara en sån här sak att man påtalar att Trump var den första presidenten på 100 år eller hur länge det var som inte hade någon hund. Jag menar själv är sådär, so what? och sen så var det, då blev det intressant att vad den här Mike Pence för husdjur, och han hade ju bland annat, alltså Trumps vicepresident om ni kommer ihåg honom, han hade bland annat en orm, och där hade han ju då Trump ut, att jag nog tycker om vicepresidentens husdjur, ja det må nog vara okej, men att den där ormen är för jävla äcklig. Och jag måste säga att jag kanske inte alltid håller med Donald Trump, men i det där fallet så tveklöst ja. Men då blir det ju mer humoristiskt med McKinley, för han hade en papegoja som heter Washington Post.
För det är mycket märkligt namn.
Ja. Det är ju en dagstidning. Och nu är jag inte expert på papegojor heller, lika lite som på ormar. Men jag tror inte att det är som det där vanligaste namnet på ett fjäderfä.
Nej, det var
jag gissar konstigt. Bara. Jag är så pass nyfiken så att jag försökte googla att varifrån. Bakgrunden till den namnet, men att jag inte hittar någonting.
Okay.
Men att den där papegojan som brukar ropa titta på alla söta flickor, alltså look at all the pretty girls, då det var gäster i Vita huset, och dessutom så skulle den kunna vissla med, om någon börjar nynna den här Yankee Doodle Dandy så börjar den nynna med eller vissla med.
Ja.
Fast McKinley är ganska okänd liksom för eftervärlden, så jag räknar ju nog honom till en av de här liksom större presidenterna i USAs historia faktiskt.
Men och går det i samklang med andra som har gjort det, eller skiljer du dig från dem?
Jag skulle säga så här att här och den president som där jag som skiljer ur en positiv bemärkelse för mig så är nog McKinley, för att då jag gjorde min sammanställning, jag har inte den framför mig nu och jag minns inte den utan till, men jag tror att jag placerar honom på någon sån här typ 6, 7, 8 plats genom tiderna bland USAs presidenter. Och brukar han komma jättelångt ner på listan, men att han brukar inte figurera med på 10 i topp, om vi säger så.
Men vad var det som får dig att göra? Fick dig att...
Han var populär, han blev omvald med råge. Okej, han var kanske inte den här mest folkliga, men att han löste samtidens problem ganska effektivt, måste man väl säga. De kom ju ur den där lågkonjunkturen, kanske de skulle ha gjort det i alla fall. Mm. Han förstärkte presidentämbetet, så att utgående från de kriterier som jag nu hade jobbat fram, så det skulle ha varit svårt att dissa honom allt för mycket, helt enkelt. Mm. Att det som jag tror sen att gör att han, att andra lägger honom lite längre ner på listan, alltså inte extremt mycket längre ner, så är nog den här liksom stämpeln han hade att det var som storkapitalets springpojke, och det är liksom inte, jag tycker att det är inte en helt rättvis bedömning, helt enkelt.
Nej, och det kan ha dragit ner i andras ögon då.
Jag är rätt säker på att för att det är en sån där sak som jag har märkt att nämns rätt ofta. Men att vi kan ju säga som så att om jag skaffar en papegoja så får den heta Svenska Dagbladet och lära sig någon valfri låt av någon trevlig. Vi har nämnt Johnny Cash här flera gånger i det programmet. Cornelis Vreeswijk går också bra.
Men inte Vasabladet för det.
Vasabladet går väl också an i och för sig.
Så McKinley, en spännande upptäckt för oss som inte alls visste om honom. Vi har lärt oss nu en viss respekt för den här mannen som tyvärr då blir bördad i sin andra period. Och då kommer vicepresidenten och honom ska vi prata om nästa gång. Men bara det att vi har ju sett vicepresidenter komma in efter mord och efter andra dödsfall av presidenter, och då har de ju inte varit förberedda och de har varit alldeles fel liksom ute från fel parti och allt möjligt. Men den här gången kommer vi att se något helt annat. En vicepresident som tar över som var klippt och skuren för rollen, eller?
Ja, men samtidigt så där komiska där är ju att han, det sägs att han blev framlotsad till den här vicepresidentposten för att folk i New York ville bli av med honom. För Theodore Roosevelt var guvernör i delstaten New York. Det är en ganska vanlig post innan man blir president, kan jag väl säga. Grover Cleveland och Franklin D. Roosevelt och vilka som andra som har haft den posten. Men att han var som så påträngande och enerverande och irriterande, och just på grund av sin energiska hållning, han skulle alltid ha sin vilja igenom allt sånt, så man blev trötta på honom och man liksom kickade honom uppåt. Man tänkte ju inte att han skulle bli president nödvändigtvis.
Nej.
Okay. Och han var ju inte länge vicepresident heller, för det var inte han som hade varit från att efter första valet, utan det var bara från valet 1900 och framåt, så att men det honom finns det mycket att tala om. Men att om vi nu lite grann återknyta till den här som är föremål för vår uppmärksamhet idag, så
ja,
om folk kanske har hört talas om ett berg som heter Mount McKinley.
Ja, just
det. Det är USA:s högsta berg, men Det är alltså uppkallat efter honom. Mm. Nu är det bara det heter faktiskt inte Mount McKinley numera, utan man har döpt om det till Denali. Jag vet inte hur det uttalas, men det skrivs Denali. Det är helt enkelt det namn som ursprungsbefolkningen i Alaska, där det berget alltså ligger, kanske berätta det också, att det är den bedömningen de alltid har använt. Men att Mount McKinley så är väl en mer känd benämning på det där berget, för att det är alltså inte jättemånga år sedan det blev formellt omdöpt.
Mm-hmm.
Och sedan då McKinley var barn så tyckte han om att åka skrinskor, och det var en sak som jag inte fick att gå ihop riktigt, för att jag visste inte att det fanns skrinskor då McKinley var barn. Men okej, å andra sidan så de äldsta skrinskorna som finns eller har hittats, så som 4000 år gamla, och det är faktiskt i Finland man har hittat det, men det är väl kanske inte så konstigt i och för sig. Att här finns ju så många såna små pyttesmå insjöar, så att det är väl inte så himla märkligt.
Nej, då har det väl spridit sig över Atlanten då på några 4000 år tydligen.
Jo, tydligen, jo.
Det var spännande med McKinley faktiskt, och vi ser fram emot nästa avsnitt då, som det blir alltså Theodore Roosevelt, hans vicepresident i slutskedet, som tog över efter det här mordet. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tusen tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.